Podplay.
Hej uggla, tjena moss. Vad döljer du för?
I fablernas värld, i fablernas värld.
Exakt den där låten och den där lilla visan skrämde Hans Wiklund bort förra veckans off-limits-lyssnare med. Mm. Kommer du ihåg Fablernas värld?
Oh, ja, det är därför jag trallar på den.
Vem gjorde Pentivarg?
Det var Bert-Åke Varg.
Ja, det är ju svensk kulturhistoria att en Pentivarg görs av någon som verkligen heter Varg.
Ja, och som inte ens är finne.
Exakt. På tal om vad är oddsen, Oliver Bergman, vår demonproducent, välkommen ska jag säga förresten till podden Off Limits. Här skjuter vi både högt och lågt och mest lågt, och allt samlar vi upp i en kraftig stomipåse där det luktar härsken död grävling på slutet. Aktualiteter, spontaniteter och banaliteter. Oliver, demonproducent, du är ju släkt med demonregissören Ingmar Bergman, det finaste som svensk. Den ädlaste av hustrumisshandlare vi fått fram i svensk kultur.
Ja, svara Oliver.
Ja, men det stämmer. Det är därför jag är.
Det är därför han är här, ja. Och våran regissör också. Det är inte dåligt, va?
Nej.
Ska vi tala, vad blir det då? Ska vi tala om Guds död?
Det ska vi absolut
våra,
göra.
Våra pappor.
Stormningen upp för Capitol Hill. Det nya bötesföreläggande vid pandemilagen. Och självklart, vi kan inte släppa Dan Eliasson.
Ja. Oh.
Alltså, det finns,
jag får ju inte noga, Karl.
Det finns katter som ringer till Dan Eliasson och säger: vi har bara 9 liv, hur många liv har du, Dan?
Ja.
Ring mig på Elefantkyrkogården.
Och kommer ihåg hans hit också, hans punkhit när han var yngre, Knulla i Bangkok. Vilken jävla vidrig låt han skrev. Bara det borde han bli diskad på, men nej då.
Punken ska vara vidrig. Vidrigt ska inte vara här, vi ska ha en hög intellektuell nivå. Det ska ligga och pända någonstans mellan Martina Montelius och Ulf
Parkbänk.
Och
ja, där har vi det.
Där
sitter
vi. Vi lät en massa kända svenskar kommentera programmet. Torsten Flink frågade om jag hade några atarax över. Det hade jag icke, men tack för din insats, Torsten. Välkommen till Off Limits. Nu kör vi. Vi ska bara först höra vad Gunilla Persson, som råkade, alltså svenska mästarinnan i tandkött, vad hon tänkte och tyckte när hon ramlade in och fick höra delar av våran podd Off Limits. Gunilla Persson, vad tycker du om våran podd?
Det är horaktigt. Det är slampaktigt. Det är rena rama bottenskrapet som håller på med sånt skit.
Så tändas åter ljusen i vår lilla stad. Ja, vi sänder live ifrån en balkong i Las Palmas. Rummet har blivit ledigt nu sedan generaldirektör Dan Eliasson åkte hem, och fantastisk historia. Jag tänkte på nyårsafton när generaldirektör doppare Dan Eliasson stod och sa: gott nytt år pojkar, nu hoppas vi att det här nästa året blir bättre. Några dagar senare dyker han upp ensam på Arlanda med munskyddet ner in bland dubbelhakerna och försörjningsbidraget i form av avgångsvederlag. Och så fick han bara avgå, Hans.
Ja. Som ett brev på posten, va?
Ja, som ett brev på gamla posten när man fick brev varje dag. Nu är det utlämningar varannan dag i Skåne, hör jag. Hörde du, vilken grej. Dan Eliasson, och du sa att han skulle få semesterersättning nu också.
Ja, 300 lax kan han kvittera ut uppenbarligen. Och det är inte på grund av den här senaste Kanarieresan, utan det var, han var ju på samma plats i november.
Bra när du säger den senaste. Ja. Därför har det varit ett flertal resor till Kanarieöarna.
Man kan ju tycka om Las Palmas i lite av paradiset för honom tydligen.
Och SAS går ju med vinst sen Dan Eliasson börjar flyga kors och tvärs under pandemin.
Men i november var han där, men då glömde han säga till att han skulle vara ledig, så han åkte på arbetstid så att säga. Och nu kan han då kvittera ut 300 000 extra, förutom de miljoner han redan ska ha.
Ja, pinsamt när inrikesminister Mikael Damberg, killen som dök upp i knytblus som en solidaritetshandling med, vem var det? Var det Sara Danius hade fått en käftsmäll på någon akademifest av Horace Engdahl. Han har ju en bra jabb, Horace. Och efter det så blev ju hon en utsatt kvinna i media, och så var det knytblusupprop.
Ja,
sånt där som vi aldrig har för gruppvåldtäkter.
Nej, hon fick företräda någonting som inte riktigt existerade i den svenska akademin, som man gissade lite grann. För att deras verksamhet och vad de pratar om är ju väl förborgat. Det är ju hemliga saker.
Ja, det är en...
Ursäkta.
2000 spänn. Det där är 2000 spänn i nya pandemilagen.
Aha.
Nej, men inrikesminister Damberg, han dök upp och fick berätta att Eliasson skulle då avgå. Han hade själv i okänan, visst. Det var han själv som kom på det. Mm. De hade tvingat att avgå på samma sätt som de tvingade Gudrun Schyman att avgå när hon suttit och kissade i en popcornburk på snedfyllan på en biograf för många herrans år sedan.
Hon kissade ju på Nils Petter Sundgren tyvärr.
Nej.
Jo, hon gjorde faktiskt det.
Han betalade väl bra för sånt, va?
Ja, nej, det tror jag inte. Utan, nej, det var en ren olyckshändelse att det var just Nils Pettersson. Ja,
varje gång jag kissar på mig, Hans, så jag känner att jag är på gång nu, så är det en ren olyckshändelse. Ja. Eller en blöt olyckshändelse. Nej, men Damberg måste ha varit jätteglad. Mikael, sa hans presssekreterare. Vad är det? Jag har precis vaknat. Eliasson är nere och krökar med unga killar från Sveriges Radio på någon balkong i Palmas. Perfekt! Då kommer ju Svenne Banan, befolkningen, snabbt glömma att Stefan Löfven inte kan köpa reservdelar till en rakapparat på nätet, och att Tegnell har varit ute och shoppat, och att Kristersson var ute i något köpcentrum i Strängnäs. Och vad gjorde Morgan Johansson? Han köpte väl högklackade dojer hemma i Helsingborg, va?
Ja, han var på Elgiganten, va? Eller var det?
Flott ska du vara.
Ja, men jag tänker, det blir ju inte längre av.
Jag köpte kortbyxor så jag kan ha till min nya kostym. Morgan Johansson är så kort, så han är den enda levande svenska politiken faktiskt som kan ta ett helkroppsfoto i sina gammal passautomat. Ja. Han får ju lägga upp kortbyxorna. Han är jättekort, Morgan.
Ja, han kan ju mobba Leif Pagrotsky mer eller mindre.
Ja, i stort sett. Pagrotsky är liten också, va?
Mm. Lite... Också bra kille.
Ja. Vad har Pagrotsky gjort för världen? Han hade ju tur som var näringsminister just när Roxette började sälja skivor utomlands. Då kunde han stå och säga att den svenska exportindustrin mår riktigt, riktigt bra. Ja. Det var ju rena flytet. Jag säger inte att de bästa politikerna har haft tur. Ta Winston Churchill, vaknar upp...
Vänta lite, nu ska Oliver.
Ska du lämna oss?
Jag har ingen eller lyssning. Ja. Eller, okay. Jag hör Jonas jättebra, men inte mig själv.
Men räcker inte det då?
Mm. Ja, men
nu är demonproducenten Oliver Bergman borta vid vårt...
1-2-1-2, där! Nu börjar låta som... Sådär, tack snälla.
En fränstein...
Ja, han inte, Jonas är ju så jäkla snabb ur startblocken. Han har faktiskt startblock här. Det kan ni... Så är det en poddstudio med startblock. Det är inte ofta man ser, men det finns. En som
jag säger som Alexander Bard på en bastuklubb. Ta det lugnt, jag sloknar snart. Det här tempot orkar inte jag hålla för länge.
Nej.
Har du medhörning nu då?
Ja.
Underbart. Nej, men Morgan Johansson, Pagrotsky, tur som var näringsminister när det begav sig, kan man säga.
Sant.
Ja, men det är absolut inget fel på dem. Jag har intervjuat Leif Pagrotsky en gång, men intervjun fick tyvärr utgå. Vi fick ju inte ner micken så förbannat långt.
Nej, men så han hördes inte.
Han hördes inte. Du, Hans, du nyste förut. Mm. Nu kommer ju den nya pandemilagen. Mm. Kort viktig fråga. Gäller pandemilagen som har införts sedan förra söndagen, gäller den nu för politiker, folkvalda och generaldirektörer? Eller är det återigen bara Svenne Banan som ska ta de tjocka, feta smällarna mot underlivet? Fattigpensionärerna tog ju pandemismällarna.
Ja.
Men pandemilagarna ska väl åtminstone Svenne Banan efterleva?
Jag tror att samtliga ska efterleva dem, och att de åtföljs, det är ju polisens arbete. De är lite ansträngda redan nu, Jonas.
Det tycker du?
Ja, de har ju lite att stå i, så att säga. Men att de lägger ytterligare sten på börda, att de nu ska se till att folk efterlever pandemilagstiftningen och dessutom utdela böter. Det blir ju bötesförläggande. Man blir ju inte gripen eller så. Det blir ungefär som en fortkörning, kan man säga, eller köp utav...
Blir det ungefär som en permission för rättspsyk. Man kan promenera ifrån en halvtjock fångvårdare i 55-årsåldern som inte orkar jaga efter den seriemördare som hon är sett att bevaka på en bevakad permission.
Ja, du tänker på mannen som knivmördade en person i Rissne, en sjubarnsfar. Först var han fembarnsfar, nu är han sjubarnsfar. Eller vad, han mördade honom, och då han hade varit på fri fot i några veckor. Han hade avvikit från en beledsagad permission.
Är det heter?
Från rättspsyk i Huddinge.
Kunde inte någon ha beledsagat Dan Eliasson och kolla var han var någonstans? För att Damberg visste ju inte ens att Karn stod på en balkong och grogga i sangria med kaggen full med pälja.
Nej, man kan väl inte hålla reda på Eliasson. Eliasson har ju alltid skött sig själv. Han har ju alltid gjort precis som han har velat. Det är som att han har hållhake på hela socialdemokratin. Och i någon form har han väl kanske det. Han var ju på Försäkringskassan, havererade hela myndigheten, kom till polisen, deltog i den så kallade omorganisationen av polisen. Han blev väldigt hårt förknippad med omorganisationen, vilket ju var feltänkt från början.
Det var en politisk omorganisation som han skulle beledsaga.
Mm. Mm. Och som delvis innebar olika centraliseringar. rationaliseringar, vilket var en total katastrof. Och det tyckte alla inom polisen. Och då var ju Eliasson tvungen att säga att han tyckte det var kanon. Och sen så blev han så småningom utsparkad därifrån. Och sen så tänkte de sparka han snett inåt bakåt, ner till MSB. Så att han, där gör han väl ingen skada. Det blir väl ingen pandemi eller världskrig inom, i närtid. Klipp till någon månad senare, pandemi, och Eliasson står plötsligt i fokus igen, vilket han inte alls hade tänkt. Sen hade han bara tänkt casha hem och sen åka på solsemester och balkonghäng med olika killar på Las Palmas. Mm.
Var det inte så när han var, Eliasson var chef för, när han var rikspolischef, det är ju lite grann ett vårdfack. Polisfacket, polisförbundet, de var ju mot nya rikspolischefen redan innan det var klart vem som hade tillträtt. Polisfacket har ju som sin främsta uppgift, så fort de vaknar ska de vara emot sittande rikspolischef. Det har ju blivit lite grann så att det blir en polarisering även mellan polisen som arbetsgivare och polisfacket. Ja. Nu har de ju 600 kommunikatörer per polisenhet som kan prata med massmedia. Och om Steffo och Jenny ringer och ber att de ställer upp och lagar någon förbannad gräddstubbad pytt någon morgon i frukost-tv. Jo, nog dyker upp poliser där som rider in på käpphästar och tycker att värdegrunden, det är viktigare än att fånga bus.
Ja, det har kommit att bli så tyvärr. Oh. Men samtidigt är polisen inte alls särskilt behjälplig när man som jag har jobbat med olika krimprogram. Jag jobbar med Veckans brott med Leif G.W. Persson och ser det mer också Brottsjournalen.
Du får inte ta upp det, han blir förbannad.
Jo, han tycker att jag snyltar på hans goda renommé.
Men jag snyltar på ditt renommé, att du känner G.W. snyltar jag på.
Det är ju snarare det är frågan om. Så att det är precis vad jag kommer säga till Leif nästa gång jag träffar honom, att det är ditt fel alltsammans.
det är en halvknubbig sopa i offlimit.
Hur som helst så var det ju omöjligt att få tag i poliser ofta. De hade ju inte tid, de kunde inte säga någonting. Och det var ju som en av våra medarbetare sa, det är betydligt enklare att få tag i banditer och mördare än att få tag i poliser när man ska prata med dem.
Ja, men det kan ju vara också så att polisen lyder under granskande media, de ska sköta demokratiska beslut. Det är inte alla poliser som är ungefär som poliserna på Capitol Hill som öppnar lite snyggt kravallstaket så att folk i Davy Crockett-mössor kan rusa in och försöka göra en statskupp under förevändningen att nu är det The Storm 6 januari.
Nej.
Det är lite grann så också att de är oerhört granskade svenska poliser. Jag tycker att Guardia Civil, som inte spansk media ens vågar granska, sköter sina uppgifter bättre. Det syns inte när folk liksom försvinner längs vägen. Nej. Domstolar i Spanien, det kostar ju för mycket, så att det får ju Guardia Civil sköta så att säga, på väg till rättssalen.
Mm. Intressant också hur Spanien faktiskt kunde behålla en rest av den gamla Franco-regimen. Ja. Franco som var diktator i åtskilliga decennier i Spanien, och Guardia Civil var ju en av hans paradgrenar. Ja. Och det kom sen att bestå en stark organisation med mer eller mindre brutala hårdföra typer.
Ja, där har du ju, alltså grips av Guardia Civil på snedfyllan, kanske inte hos Don Eliassons balkongfest på Las Palmas, men på spanska fastlandet, då ligger du inte så bra till. Då kan du ligga där och skrika, vet du, med en batong i stolgången och skrika om rättssäkerhet. Det finns inte någon sån där. Nej, liksom. Men jag kan säga så här också, jag förespråkar självklart inte Francos regim som försvann 1975, men jag säger, fick jag välja mot Francos regim och det vi har i Sverige idag, så ja, då får jag vara lite populist här. Ja. Komma in snett från höger och tycka att nu stormar vi upp för Capitol Hill. Det är kanske ett sånt samhälle vi hamnar i om vi inte kan styra upp den här skiten.
Det är väl inte otroligt. Och som sagt, det är ju få av oss som är som Roland Janssons karaktär i Sällskapsresan. Det vill säga, det var bättre på Francos tid.
Det är få av oss som säger öppet, men jag tror att det sitter folk vid köksbord runt om i Sverige och har direkt sådana åsikter. Och det gör mig lite mörkrädd, Hans.
Ja, det är våra lyssnare.
Bland annat, jag tror att det är både kreti och pleti, va? Mm. Absolut. Mm. Hör du, vi ska spela en låt för Don Eliasson. Han har ju släppt en singel nu.
Ja, och Knulla i Bangkok, va?
Nej.
Nej, inte den.
Det är inte i den, hörru. Uh-huh. Den släpptes som baksida. Obs, Göteborgs buskis. Mm. Baksida på en singel. Nej, här är det.
Han är så lat, så säger folk. Nu maskar han igen.
Ja.
Och när de ser mitt lilla skolk, ja, då vet ju var och en.
Generaldirektör.
Men han har bra röst.
Står det skrivet på min dörr. Gone fishing.
Gone fishing. Googla låten där hemma. Den hette Jag metar på svenska med Kaka Israelsson. Vi ska ju inte gå tillbaka i tiden, men jag kan väl bara få nämna Kaka Israelsson som är en gammal svensk toppslegend på samma sätt som Ulf Elving, ja, som här i veckan fick sparken.
Gamle svarten.
Ja, Exakt.
Vad Kacke Israelsson.
Ja, och vi vill poängtera för...
Gamle svarten, vill... min bästa vän i världen. Vi vill... När din vandringsfärd är över, väntar gröna ängars klöv.
Vi vill poängtera att det är alltså inte Lars-Inge Svartenbrandt som hette Arklöv på slutet, utan det är en häst han sjunger om faktiskt. Mm. En häst som luktade betydligt godare än svarten när han besökte sin dotter Jackie Arklöv. Du, nej men det här med 2000 spänn, pandemiböter. Får jag säga så, måste man då veta att kan en privatperson som går på, vad är det du dricker Hans? Spottar han ut också?
Spottar ut snus.
Så. Två stiftande följde med där.
Ja, men drick inte det här sen.
Titta på mig Hans, jag har tyvärr druckit allt möjligt i hela mitt liv. Ja. Och jag bildar härliga Nutella kringlor också. Så risig magen vet du, jag får inte sova naken längre hemma. Ja, men jag vet inte vad det är. Börja i jul, massa valnötter och pekannötter och skit. Och Mikaela har googlat på mig, jag möjligen är allergiker. Ja. Jag fiser ju så jäkla illa. Vet
ja,
du.
Vad trevligt att höra. Men du, det är inget brott mot pandemilagen. Alltså den tillfälliga pandemilagen ska vi tillägga.
Ja, men det här med 2000 spänn i böter. Väder. Nej, men det här med 2000 spänn i böter. Mm. Det kan ju privatpersoner drabbas av. Mm. Och då undrar jag, då måste jag ju som enskild polisman frånta det sociala avståndet när jag ska gå fram och gripa någon som gör det. Ja. Och jag måste också veta att den personen är covid-19-positiv. Eller alltså innehar den så kallade kinespesten. För det är väl inte olagligt att bara snyta och snörvla på varandra i kollektivtrafiken om man inte är covid-19-positiv?
Jo, det har ingen som helst betydelse. Alltså man ska iaktta den här nya pandemilagen, tillfälliga pandemilagen, oavsett huruvida man har antikroppar eller är vaccinerad eller sjuk som fasen. Eller, det spelar ingen som helst roll, det har inte med det att göra.
Om jag går förbi ett äldreboende på väg till Systembolaget, det kanske är i Liljeholmen det här, och jag råkar hosta, är det då ett brott mot pandemilagen att kan bötfällas med 2000? Du sa ju just det.
Nej, det sa jag inte. Alltså, det kan vara brott mot smittskyddslagen eller någonting annat, spridande av samhällsfarlig smitta om man med flit hostar ut virus i ansiktet på dem. Utan pandemilagen, det är ju det här andra. Det vill säga att man får bara uppehålla sig en person per 10 kvadratmeter och en del annat. Och sen är det ju som med pandemilagen också att den kan ju utökas. Man kan ju hitta på lite vad som helst. Kan ju säga att man får inte ha några politiska möten överhuvudtaget.
Det är precis det jag menar med den här att man kan bötfällas 2000 spänn. Mm. Man får samlas max 8 personer i en grupp. Ja, vad säger de nu då om till exempel antivaccinmotståndare med Camilla Läckberg eller någon galning i täten ska hitta på det här?
Är hon verkligen
jag tog ett random kändisnamn. Ja, jag kunde ha sagt Torsten Flem. Hon representerar någonstans den breda kändiseliten.
Ja, opinionsbildare.
Det kunde vara opinionsbildare vet jag inte, men en person som har makt och förmåga och har en plattform att tala i sociala medier. Camilla Läckberg är en sån person. Okay. Mm, Jill Jonsson är det. Ah, ja. Göran Greider. Ah, ja. Hans Wik. Och kändis Hans Wiklund.
Ja, det är sant.
Men alltså,
och jag är framhärdad att jag tror att det är bra att vaccinera sig. Men jag vill bara tillägga det, förlåt. Ja, fortsätt.
Om vi vaccinerar sig mot vad?
Allt mässling, polio, smittkoppor, gula febern. Corona.
Svininfluensan som botar sömnproblem så effektivt.
Ja, gör det så gott på det.
Alltså, du vet ju inte ens... Jag tänker ju inte ta något coronavaccin, Hans.
Nähä?
I stor... exakt. Vet du vad?
Vad är det med dig?
Ja, just
det. Du
precis.
Tror att det är en pedofilkonspiration, global sådan, som försöker inympa dödsdroger i oss. Är det därför du inte vill vaccinera dig?
Det är George Soros tillsammans med han Epstein ute på Epstein Island. Det som i dagligt tal kallades för... vad hette den där ön?
Snuskön.
skatt.
Svarta ön, eller var det Tintin?
Skattkammarön heter den. Ja. Nej, men alltså, det handlar inte om att jag är antivaccinmotståndare. Det handlar om att jag, som en person med integritet i ett västerländskt, demokratiskt, öppet, vidöppet samhälle, fråga Migrationsverket. Det handlar om att jag bestämmer själv vad jag skjuter in i mina vener. I Storbritannien nu finns det en debatt i parlamentet, åtminstone i underhuset, om att man ska bötfällas om man vägrar ta coronavaccin. Aha. Och då går min gräns någonstans. Jo. Men nu får jag inte samlas i en grupp med fler än 8 personer och diskutera det här.
Du känner inte ens 8 personer, Jonas.
Nej, men det finns ju bemanningsföretag. Man kan hyra in Lålek och Bålek från ett polskt bemanningsföretag.
Mm, det är sant.
Nej, men alltså allvarligt, jag tänker inte... Jag bestämmer själv vad jag skjuter in i mina vener. Det är möjligt att jag vill ta ett coronavaccin.
Ja.
Jag har förmodligen haft det redan. Men det ska ju inte, det får ju inte staten, ett storebrorssamhälle, där det står en överstepress som heter Tegnell och berättar från dag till dag vad det är som gäller.
Nej.
Jag väntar fortfarande på hans flockimmunitet från mars 2020.
Ja, det var ju klart då.
WHO har sagt att det blir ingen flockimmunitet för att det här viruset ser annorlunda ut. Har du hört FOM överhuvudtaget nämna det? Nu är WHO i och för sig korrumperade därför att de får alla pengar av Kina. WHO:s sittande generalsekreterare är ju från Etiopien. Mm. Etiopien är ett land som Kina fullständigt har dopat med en massa stålar. Man har till och med betalt in mer pengar än svenska sidan.
Nej, mer än Sverige.
Ja, så illa är det oss. Det är på den nivån.
Ja, jag förstår. Jag vet inte exakt vad du ville komma med det här, men jag tror ändå att det finns en rekommendation att man ska vaccinera sig om man får tillfälle.
Det är en sak.
Vi troligtvis inte kommer att få. Det kommer att dröja åratal innan vi som är lagom riskgrupp bara kommer att få vaccinera oss. Jag tycker det var lite udda det här att man kanske, nu är det ju så att etiskt och Socialstyrelsen har vi bestämt att folk som är i omedelbar riskgrupp, det vill säga att riskerar att bli svårt sjuka och eller dö, det vill säga äldre människor och folk med olika funktionsnedsättningar, att de skulle vaccineras först. Det tror jag kanske var så smart tänkt, även om det är rent moraliskt och humanistiskt tycker jag att det är klockrent. Tänk dig att vaccinera en senildement person som inte har lust att vaccinera sig, och dessutom så ska man ju då tillbringa tid med den här personen för att man måste se om de får en allergisk reaktion. Sånt kommer ju ta jättelång tid med äldre och folk med funktionsnedsättningar. Däremot om man hade låtit till exempel IVA-personal vaccineras, de kan ju trycka den där sprutan i sig själva på kafferasten. Det hade ju gått på en kvart så hade du vaccinerat alla 45 000
sjukvårdspersonal. Jag tror att det är det de har gjort därför att det fattas ju, Modernas vacciner fattas ju nu ut i Sverige.
Ja, ja. Det kom ju siffror här förleden nu att man tror att man har vaccinerat 80 000 personer. Det visar sig att vi som har så goda register i det här landet, det visar sig att vaccinregistret har inte riktigt lirat den här gången. Vi har jättebra koll
i
övrigt.
Vi kan ju titta här i vaccinregistret. Vad har vi nere på PPA här? Olof Palme, boende i Vällingby. Det är ju helt, det är fullständigt icke-uppdaterat.
Ja.
Det finns ju inte en enda afghansk tonåring i 50-årsåldern med, till exempel. De nyanlända, de som har samordningsnummer, fanns ju inte ens med i registret.
Nej.
Vem ska vaccinera våra stackars EU-migranter som sitter vid någon lägereld i skogen och räknar tomburkar? Vad händer med dem? Och en annan sak, vi som är så förbannat solidariska jämt med tredje världen, Olof Palme åkte runt och sparkade på någon plåtskyll i Sovjet och säger Nelson Mandela, han ska vi ge hur mycket pengar som helst. Vem skickar vaccin till de fattiga länderna? Tredje världen kommer ju inte ha råd att bli vaccinerade. Där Nej. Har du din förbannade internationella solidaritet. Ja. Göran Greider, hör av dig.
Ja, visst, men det där är ju ett jätteproblem. I synnerhet om man ska bekämpa en pandemi, så måste det ju ske över globalt. Det räcker ju inte med att vi som tillhör 12% av världens befolkning i de rika västländerna, att vi blir vaccinerade, det är ju fine, men då saknas det fortfarande, vad blir det nu, 88% som inte är vaccinerade, och prognosen är ju inte så god. Och då ser man så här, att vi är ju väldigt giriga och hemska här i väst, i de rika länderna som blåser Afrika på sitt vaccin. Jo, men tänk, alltså, i Afrika har man inte lyckats implementera mässlingvaccin eller poliovaccin, och då har de ändå haft 60 år på sig. Så att tanken att hela den afrikanska kontinenten ska lyckas vaccinera sig med ett corona-influensavirus, det kommer ju aldrig att ske. Det finns ju inte en möjlighet.
Nu rapporteras det inte ens i den vetenskapliga tidskriften Lancet och inte ens i Kamratposten eller Ding 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 Värld. Men min tjejkompis Genever, som är asylsökande från Nigeria, från Lagos, hon berättar ju att fortfarande är ju AIDS en jättesvår sjukdom som staten har problem med. Mm. Mer problem i Nigeria med AIDS än vad man har med Boko Haram, som är en islamistisk milis i norra Nigeria som har för vana att på tisdagar röva bort ett par hundra skolungar och sen lämna tillbaka dem på lördagen när staten via svenska sida har skickat upp lite pengar till dem i den heliga Koranens namn. Nej, men faktum är att de har ingen bromsmedicin. Det är för dyrt att ge befolkningen i Nigeria bromsmedicin mot AIDS. Så AIDS grasserar ju. Men i västerländsk media som du representerar, du är ju privilegierad, Hans. Mm. Du bor ju i Stockholms innerstad. Du skulle ju hängas på Stortorg direkt bara för att du är så privilegierad. Här är inte AIDS ett problem. För vi i väst, vi har bromsmedicin. AIDS är inte ens en dödlig sjukdom längre.
Det är jävligt orättvist alltsammans, Jonas.
Livet är orättvist. Mm. Men kan någon bara säga det i debatt?
Jag sa ju precis det.
Ja. Ja, men någon influencer, någon som räknas. Bianca Ingrosso. Ja. Det är jävligt orättvist att Prada har billigare väskor än Louis Vuitton.
Jo.
Vart vill jag komma, Hans?
Jag ville, det skulle du inte fråga mig.
Jag ville komma innanför din flanellpyjamas. Mm. Snösmockan i veckan, Hans.
Ja.
Du sa att de skulle placera ut bandvagnar på strategiska ställen. Mm. Så långt har inte ens Försvarsmakten sagt. Hägglunds skulle låna ut bandvagnar till... Vad var det? Örnsköldsvik och Härnösands kommun när klass 3 snösmockan drabbade Sverige. Det var ju större panik än pandemin.
Ja, det var ju det. Och det är ju intressant att vi också letar efter katastrofer på något vis i det här landet nu. Man är vis av erfarenheten med pandemin och andra saker som har inträffat i Sverige, så vill alla liksom vara i startblocken. Alla vill vara på hugget och visa att man har handlingskraft och att herregud, nu kommer det jättemycket snö, det kommer bli en stor katastrof. Det kommer snö jämt, det kommer snö varje vinter. Det har gjort, när vi var små, det var snö hela tiden. Det var ingen klass 1, klass 2, klass 3, ingen sånt. Ingen panik, elen försvann. Folk hade ju inte ens el när vi var små. Det var ju minusproblem.
Jag hade sladdlös flashlight när jag växte upp.
Ja.
Jag ska få bidrag för sånt.
Ja.
Nej, men du sa ju det i veckan att, men är det inte... För det där, du har en poäng där. Du fick ju rejält påskrivet att du satt i en varm radiostudio också och ringde någon sån här...
Barn från Frostmofjället.
Ja, någon isolerad samer. Roger Pontar ringde från Häcklafjäll och hade vallat renar och var strömlös och hade inget vatten och det var allmän panik. Folk får ju faktiskt illa i klass 3 snås.
Ja, ja, absolut. Men det blev ingen klass 3 utav det. Men varningen var klass 3.
Ja, men är inte det grann att vi känner vi i det här förbannade, kraschade folkhemmet, sen får Lena Malin käka snorkråkor och säga vad hon vill, att vi känner att vi är dåliga på katastrofer. Mm. Estonia, va? Tsunamin,
ja.
Den här stormen Gudrun,
ja.
Branden uppe i, vad heter den där storbranden?
Ja, skogsbränderna i Västmanland.
Nej. Sundsvallsbranden 1878.
Du kan inte dra så långt tillbaka i historien.
Jag försöker bara få igång det lite. Ja. Men vi är dåliga på katastrofer.
Ja.
Ändå har vi överbetalda myndigheter som ska hand om det här.
Mm.
Vi är ju sämst i klassen på att bekämpa corona. Sen får de säga vad de vill. Helt plötsligt så är munskydd någonting som vi ska ha i kollektivtrafiken. Munskydd! Jag har ett munskydd i bakfickan. Är det det som gäller?
Ja, fast just det här munskyddsidén, ja. Det är ju för att visa liksom politisk handlingskraft. Jag har ju ingenting. Tegnell har ju fortfarande sagt att det där med munskydd, det gör varken från eller till. Och det är han helt säker på. Det finns ingen forskning som påvisar någonting annat. Men jag tror den här...
Vi vill inte veta
av den här aningslösheten som vi alltid har lidit av i Sverige. Vi är ett neutralt land. Ingen kommer någonsin att angripa oss. Vi behöver inget försvar, vi behöver ingen katastrofberedskap. Ingenting särskilt händer där. När det väl händer, när en tsunami slår till. Herregud, jag har ju varit i Thailand 100 gånger och suttit på Bamseklubben. Inget farligt kan hända här. Jo, men du befinner dig tusentals mil hemifrån i ett u-land.
Oh.
Vad som helst kan hända. Och det spelar ingen roll om du har betalt bara 7400 kronor för att åka dit. Det kan hända saker. Och samma sak om du åker en färja över Ålands hav. Ja, det är ju ändå ute på havet. Det är inte helt ofarligt. Eller du är ute och flyger flygplan någonstans. Det kan hända saker.
Är vi ett sönderkörlat folk som tyvärr inte har varit i krig sedan 1809 års krig när vi förlorade Finland mot rysspacket och Putins farfars far. Putin, han som skickade ut mordkommandon i väst och ingen gör någonting för att det går att komma åt honom, för det går inte att bevisa i rätt sak.
Det
är precis som du säger, Hans. Vi förstår inte att man kan råka illa ut.
Nej. Det är påfallande nu. Det var ju Folk- och försvarskonferens här förleden också.
Just det.
Och det var den digitala versionen av det. Att man skulle diskutera de digitala hoten. Det visade sig att stormakter som Kina och Ryssland, de kan ganska enkelt angripa oss digitalt och ta över och sabotera institutioner och myndigheter. Och andra sidan, nu har vi ju, som du säger, nu har vi ju Daniel Eliasson. Och han kan ju egenhändigt sabotera ganska mycket. Utan att ens vara hyrd av Ryssland. Så att jag skulle kunna säga att kanske är det så att MSB är det största hotet mot den svenska säkerheten. Det var ju så också så att
Vi imploderar som tysk demokrati på 1920-talet.
Inte olikt. Vi monterar ju ner vårt försvar till att börja med under 30 års tid. Men nu tror jag kanske att många förstår att vi ska ha ett försvar.
Jag blev chockad över att vi hade ens några bandvagnar att lägga ut i vägskäl när snösmockan drabbade oss. Men det var ju tack till ett privat företag, Hägglund, som fick en fullständigt PR-genomslag med det här i alla medier.
Ja, Hägglunds... för att det är ju du som har tjatat om Hägglunds hela tiden. Men deras bandvagnar, de gör ju militära fordon också, ska du ju veta.
Ja, de levererade bland annat till krigförande länder i tredje världen.
Ja. Min grabb, han är ju född 2003, han fick ju en inkallelseorder här. Han fick ju brev från rekryteringsmyndigheten.
Elias?
Elis. Min grabb heter Elis.
Jag blandar ihop med Dan Eliasson.
Nej, det är han är en helt annan person.
De är lika överbetalda bägge två och de bor på en elefantkyrka och går, det vill säga, ditt hem.
Nej, Eliasson bor inte hemma hos mig. Däremot bor Elis hemma hos mig. Han ska mönstra året om han anses vara lämplig, i likhet med då 15 000 andra pojkar och flickor.
Och, då är frågan... transpersoner. Kolla papperna noga, Hans.
Ska vi se här nu.
Exkludering. Sverige är det enda land i världen, så att blir det krig mot rysspacken så kommer de första frågorna i tidningarna vara: finns det könsneutrala skyddsrum om bomberna kommer? Jag tror att det är för alla faktiskt.
Grejen är så att, jo, det är klart att HBTQ+ i personer också ska kunna bli kallade till mönstring. Nu finns, det var ju en skandal här i Karlsborg på K3. De har ju en jägarutbildning där nere.
Det är ju tufft.
Ja, precis. Men då var det rekryter som vittnade om att de blev mobbade och bestraffade och till och med utsattes för våld under utbildningen.
Nej, då, visst, inte jägare inte.
Jo, här 44 av 239 killar och tjejer har gnällt och säger att de har upplevt kränkande kommentarer från sina befäl, homofoba grejer till exempel, och de har upplevt mobbing, maktmissbruk. Och 17 av dem har också upplevt våld från sina befäl. Och en del tyckte också att träningen var för hård.
Nej, men allvarligt,
ja,
alltså.
Ja, helt allvarligt.
Och är träningen för hård för att bli jägare? Sök polishögskolan, för där är det bara kuddrum och...
innebandy.
Ja, innebandy. Och
innebandy kan vara hårt nog, Jonas. Du, inte jäkla tufft. Särskilt med otränade människor som...
Ja, som du och jag.
Nej, men som de här rekryterna. Alltså de här de finniga grabbar som gnällde. Och sen så försvarsminister bara, det är oacceptabelt. Det är väl fasen inte alls. De ska ju bli jägare. Det här, de här ungdomarna så småningom när de växer upp, de ska ju skickas till Afghanistan och Mali och grejer. Ja. Om, då, om någon skulle säga något nedsätt om en HBTQ+ i-person i Mali, ja, det är fullt troligt att det kommer att hända, men det är inte deras största problem. Deras största problem är att kunna bli sprängda i bitar och se sina kamrater bli garoterade på Facebook.
Mm, det är sant. Och Mali, för de som kanske inte har gått mer än 9 år i grundskola i Sverige och kanske har tappat en skolatlas, Mali ligger alltså mellan Skärholmen och Breden, kan vi säga.
Ja, vad kan man säga?
Något det, sånt där.
Om du tar av E4-an södergående och precis efter Segeltorp.
Men det där var ju märkligt. Alltså, det är alltså, vi utbildar soldat. Kan du tänka någon annan försvar? Kan du tänka dig finska krigsmakten, va? Mm. Hjältarna vid Salla i Italien 1944.
Mm. Och nu gick vi tillbaka i tiden.
Ja, jag vet
inte. Men det är lugnt. Men du, jag tänkte på så. Och min grabb då, ska få vi se om man får mönster. De kanske tycker han är oduglig, jag har ingen aning. Men jag tycker han är ju ganska tuff och liksom...
Elis
och smart
är stenhård alltså.
Ja, precis. Han är ju elit.
Han sänker dig med bakbundna händer.
Mer eller mindre. Och det jag förstår varför. Själv gjorde jag ju inte lumpen.
Varför inte?
Jag trodde inte på krig på den tiden.
Och nej, jag tror inte på krig, men jag tror på att om man har ett försvar så slipper man krig.
Jag tänkte inte på det sättet. Jag tänkte på något annat sätt. Och jag var ju... Du vet, jag var ju kommunist på den tiden. Jag ska inte ljuga för.
Det var alla på den tiden. Ja. Vad var det Stickan Andersson sa? Den som inte var vänster när man var ung hade inget hjärta. Den som inte är borgerlig när man blir äldre har ingen hjärna.
Lite
och citat
så.
Stickan Andersson.
Men var bland... det Stickan som sa det?
Det var Stickan.
Ja, det är ju ett geni.
Hur jag träffade en gång på pissmuggen på Hotel Racen faktiskt. Aha. Och så började jag klaga på ABBA. Ja. Vet du vad han säger? Nej. Ingenting, han gick bara ut.
Ja, konstigt.
Abba är ett skitband.
Hur som helst, jag tog och sökte vapenfri, för det tycker jag verkar bra. Så jag jobbade som lärare i Västerhaninge, söder om Stockholm, som lärare på mellanstadie. Och det var ju nästan krig där också.
det är farligare än att råka ut för ryssar i skärgården.
Ja, det var tufft. Så att, men jag fick frisedelse.
Är det sant?
Ja, jag kom på att jag hade viktigare saker att göra än att jobba på mellanstadiet och bli ansatt av ungdomar. Så att jag
blir påsatt av ungdomar, fråga Bosse Hansson.
Det fanns en psykolog i Enskede på den tiden som delade ut frisedlar mot en femhunka. Så det var ju inte svårare löst än att jag gick dit och så jaha, så du är psykiskt sjuk du? Ja, visst, precis. Jag klarar inte av, inte ens vapenfri orkar jag med. Okej, då skriver jag på här. Så, och så var det löst.
Ja, visst.
Så att, jag är ingen föredöme. stämmer vad gäller värnplikten, det kan jag inte påstå.
Nej, men alltså, svensk lagstiftning gäller ju trots allt, om inte Tegnell har andra uppfattningar, eller pandemilagstiftning, eller 2000 spänn om du hostar på någon kompis på bussen. Faktum är, det är ju din fria rätt i en västerländsk demokrati att inte delta i försvaret av ditt fosterland. Sen kan jag tycka vad vill om det, men det är ändå, det är en privat rättighet på samma sätt som det är min rättighet att skyla mina vener så att de inte kör in något Pfizer-vaccin med någon cocktailblandning, gud vet vad, inte testat på, inte ens på smådjur på Karolinska institutet.
Jo, men låt smådjuren vara i fred.
Ja, du får hjälpa mig på med kalsongerna igen i sådana fall. Ja.
Nej, men... Och sen är det inte i venerna som man, det här inympas ju i musklerna, det är ju inte muskulärt.
Jo, men vi är ganska många i landet som inte har några muskler, fettet. Som hade friceller från skolgymnastiken. Ska vi injicera i fettet, hörru? Här, ta lite!
Oh, jäklar.
Jag är ju så satans fet så att de kommer ju inte kunna hänga upp mig som en talgboll i trädgården när jag är död, för då får ju talgoxarna halsbränna, vet du.
Ja, man ska inte hänga ut massa grejer till fåglarna heller. Mössen är att ge upp det där, vet du, Jonas. Får du en musinvasion istället?
Ja, det tar jag gärna emot. Vi har haft det på landet.
Ja.
Mikaela, min flickvän, är ju så, hon är så förbannat djurvänlig.
Mm.
Dels är hon ihop med ett praktsvin som mig, men när hon fångar råttor på landet så sa jag, de dör ju nu. Det är ju någons anhöriga. Det är ju, aha, jag har inte tänkt på det.
Du kan vänta, vem är släkt med råttor?
Råttor.
AIK.
Råttor är släkt med råttor. Vi är överallt.
Ja.
Nej, men då gick det så långt. Och då köpte hon burar där hon fångade in de här skogsmössen som härjar och lever.
Ja.
Och parasiterar på hennes skafferi på landet. Och så bar hon iväg dem 200 meter bort och släppte ut dem.
Hos grannen?
Ja, bland annat.
Ja.
Men grannen kunde inte höra av sig. Hon bor ju grannen med... Nej, jag kan inte berätta om grannen förresten. Det är ju gammalt.
Vad är det, en flyktingförläggning?
Nej, inte just där. Där är det någonting
ett
annat.
Ett cis-boende.
Där är något annat inne i skogen. Och du hörde om förresten. Nu snackar man bankomatmördaren.
Mm.
Han hade ju joggat iväg från en överbevakad permission.
Mm.
Nu har han en déjà vu-upplevelse. Du nämnde ju det här tidigare.
Ja, det är riktigt. 19-åringen som, han är ju häktad då för att ha mördat en sjubarnsfar i Rissne. Han satt på rättspsyk i Huddinge efter att ha mördat en skolkamrat för 2 år sedan i Enskede i biblioteket.
Och det var kalla kamratkänsla.
Ja, hånlog mot honom när han förblödde och visade ingen särskild ånger. Han hamnade på rättspsyk. 2 år senare så skulle han på ledsagad permission, och det här ingår i behandlingen, menar man, på rättspsyk i Huddinge, att det är klart att han ska få gå ut och promenera lite grann. Ofta är det så att de här lite yngre förmågorna som sitter på SIS-boenden eller på rättspsyk, de måste ju komma ut och få köpa sneakers och liksom, du vet, de senaste spelen och lite sådana där grejer på vår bekostnad.
De måste få göra det ungdomar gör idag. Fånga in någon kollega i branschen och kissa ner honom och sen kalla det för Petri Guld dokumentär eller något sånt
lite
där.
Så
Jaffarbyns brorsa, Bullerbyn.
Ja, exakt, han ja. Men sen, jag har inte detaljerna kring den här 19-åringen i rymningen, men däremot...
Jag tror inte Kriminalvårdsverket heller har några detaljer, men de kör ungefär som att sånt här ska ju inte kunna hända. Och nej. Så händer det igen. Det är mer frekvent än när Elias som byter generaldirektörspost. Det händer ju precis hela tiden, Hans.
Jo, det verkar inte jättesvårt.
Har vi inget vaccin mot sånt?
Och sen är det väl så att de är ju då var de ju 2 brukare, kallar man väl folk som sitter på rättspsyk. Eller om de är klienter, jag kommer inte ihåg. Hur som helst, så det var 2 grabbar och sen 2 vårdare med dem. Och när den ena, det vill säga vår 19-åring här, dubbelmördaren med det här laget, tog till fötterna, då kunde de andra vårdarna, även om de hade varit vältränade, vilket de förvisso kanske inte var, är de tvungna att stanna kvar på en person. För att en person måste alltid vägledas av 2 personer. 2 personer kan vägledas av 2 personer. Så konsekvensen blir att den ena kan bara dra och de 2 andra måste stanna kvar med, så att säga, den sista personen.
Det där är ju som vaccinet som kom från Pfizer till Trelleborg i stora bunkar. Det är ju ett räknefel från början.
Mm.
Det skulle vara doser med 5 i varje. Det var 6 i varje.
Ja.
Det där med vårdarna, alltså, det är ju klassiska dubbelmackeregler. Mm. Har du en person måste det vara 2 till för att det ska fungera.
Ja.
Men 2 plus 2 kunde bevaka 2.
Ja.
Alltså någonstans, Hans, kan inte någon bara granska? Vi behöver inte sitta här med lösnäsor och clownperuk och storma upp för Capitol Hill i den här podden och hylla Guardia Civil. Men alltså, när försvann tjänstemannansvaret i det här skitlandet? Är det i samband med att Skandiamannen inte sköt Olof Palme?
Jonas, är du klädd i djurhudar?
Nej, det är psoriasis. Nej, men någonstans, ja, men vi måste backa bandet.
Ja, ja, det är förskräckligt alltsammans. Men herregud, vad ska man göra? Det är ju,
jag säger som Adde Malmberg, livet är kanske inte min starkaste period. Det kanske blir bättre efteråt, tror du.
Ja, precis. Det är väl så man får se det. Och det är lite grann med hela den här pandemin, så att säga. Sit still, håll dig inne, råstörn, håll käften, vänta på din tur. Ja, men i nästa liv kanske det går bättre för mig. Jaha, det var bara ett liv. Ja, ah, typiskt.
Stefan Löfven, som du där mycket...
Jävla käbbel.
Ja, exakt. Käbbel. Han som först köper ett reservdelar till en rakapparat. Mm. Han har väl betalt svetsminister Löfven så han kan köpa ett par, tre rakapparater per dag åtminstone. Jag vet inte om det var en present till hans fru Ulla, den här rakapparaten. Ingen aning.
Nej, det var ju en kombination av present till Ulla och den här rak... Så att jag förstår inte, det är möjligt att han skulle ge rakapparaten till Ulla.
Och sen fick han några motfrågor. De har ju bara med något helt nytt på Sveriges Television. De ställer motfrågor och följdfrågor till våra...
Till statsminister.
Ja, faktiskt.
Det här är ju revolt. Det här är ju för fan... Vad är det? Uppvigling.
Det är kränkande att som statsminister i ett land i norra Europa få motfrågor och följdfrågor och framförallt kritiska frågor. Nej, men han sa ju det. Du kan väl köpa det här på nätet, slipper du springa ut i julhandeln. Mm. Alla har inte sån tur så att det står generaldirektör på snedfyllan och skålar i sangria nere i Las Palmas som vi kan skylla allt på sen. Nej. Och ta fokus för de riktiga problemen.
Jäkla mycket flytande av det där.
Ja. Nej, men då sa ju Stefan Löfven de klassiska orden: jag har aldrig någonsin beställt någonting på internet. Nej. Han sa inte ens nätet, han sa jag har aldrig någonsin beställt någonting på internet.
På World Wide Web.
Jag beställde senast i veckan en sladdlös flashlight på nätet.
Min morsa beställde, inte just det, men hon är 85. Hon har väl för fan lärt sig att beställa saker eftersom hon måste hålla sig inomhus. Det är för dåligt faktiskt. Och dessutom...
Alltså, man behöver inte köpa saker på nätet. Jag är emot konsumtionssamhället på samma sätt som jag är emot att Pfizer får exakt bestämma hur mycket vaccin vi ska få till det här landet när Guinea-Bissau och Sierra Leone inte får något vaccin alls. Men... man måste ändå leva i den tid man någonstans förfogar över och har hand om. Även om han sitter med en valmanskår i ryggen och förbannat stark som statsminister. Vilken en kris vi hamnar i, så går han ju stärkt ur krisen.
Ja.
Förutom möjligen här på slutet, han har tappat lite grann i SIFO. Nu är jag nere på Gustav Fridolin-nivå, vet du. Frid över hans minne.
Ja,
ska rädda skolan på 100 dagar. Han besökte inte en skola på 100 dagar ens, Fridolin.
Nej,
men det var märkligt.
Finns det 100 skolor överhuvudtaget?
Inte om du räknar bort friskolor, Hans. Och islamistiska friskolor, där man sorterar flickor och pojkar.
Ja, men det är inget konstigt.
Nej, absolut inte. Nej, men det var ju som... Och det blev ju en grej av det där. Man behöver inte köpa saker på nätet. Men om den, och folkvalda liksom, regeringschef aldrig har gjort det. Det känns så märkligt.
Ja, alltså grejen är att Sverige har ju ansetts vara ett föregångsland vad gäller informationsteknologi, delnings, digital utveckling och så vidare. Och så har man en statsminister som aldrig har handlat på internet.
Han skulle ju banne med fixa till så att vi skulle få bredband ända upp till Häcklafjäll så att Roger Pontare med sin bison och påfågelsdräkt fick beställa saker på nätet. Var man än bodde i Sverige, alla skulle ju med. Och så är han själv, han lever någonstans, han lever i det parallellsamhället.
Ja, det gör.
Snart går han väl på ett 500 personers syrians bröllop i Södertälje och dansar armkrok med 50 pers och säger att det här är enligt gängse pandemiregler. Ja,
du, var Roger Pontar med på den här stormningen av Kapitolium, eller såg jag fel?
Det var samma björnmösseleverantörer, hör du?
Ja.
Det var ju shamaner, vaccinmotståndare,
nazister,
Proud Boys,
vänstermänniskor.
Det
var jäkla röra, hör du. Men du var fasen. Och jag ska inte säga att det var inte så polisen öppnade. Det var ju lite...
Det var en flashback-mobb som rusade upp för trapporna.
Ja, det var ju helt enkelt. Så där ser de ut på riktigt, de här jävla trollen som sitter och mosar på internet.
Ja, fast jag värjer mig ändå lite grann emot det här. Nu är det ungefär som att jaha, så där såg de ut, Donald Trumps väljare.
Nej, det har jag inte sagt.
Nej, men det ungefär så låter ju debatt. Jaha, det var så där de såg ut. Helt plötsligt så är det ingen som längre tycker i svensk media att den amerikanska poliskåren, det är ju förbanne mig rasister. Black Lives Matter, kan vi inte ha en 4000 personers manifestation på Sergels torg just för det här otäcka mordet mitt under en begynnande pandemi?
Ja,
ja, men tänk på smittorisken. Ja, men det är förbaske mig viktigt att motverka den amerikanska rasistiska poliskåren. exakt samma människor välkomnade att polisen gjorde upp med de så kallade Lovikavantarna, med de här som stormade in på Kapitolium. Helt plötsligt var en revolution någonting fult, någonting farligt. De här människorna är väl i samma villfarelse om att nu måste vi ändra samhället, därför att de stjäl det amerikanska samhället från oss. George Soros, förlåt mig, Joe Biden kanske inte är den här fantastiska Jan Björklund-figuren som vill allas väl.
Du tror att han ingår i den judiska konspirationen av fosterförtärare och utövare av rituella samlag i moskéer?
Det har jag absolut inte sagt. Nej. Vad jag däremot säger är att Joe Biden...
Jag trodde du sa det, men förlåt.
Nu hör du röster. Snart är du på, Filippa K. med en kniv som Mihailovic. Ja. Nej, men han förespråkar ju stenhårt den amerikanska invasionen i Irak. Mm. Den amerikanska interventionen i Afghanistan, som den svenska vänstern har kräkts traser efter. Är ju Joe Biden en av dem som verkligen ville ha? Han är en högerdemokrat. Men nu framstår det som att han är Jesus Kristus alias Anders Tegnell.
Ja, men samtidigt...
Bara för att Trump råkar vara värre.
Avgående presidenten, precis, hur han har betett sig de sista veckorna, så tror jag allting ses som Kristi frälsning. Alltså att det är Messias som nedstiger. Även om det här är en urgammal luffare vilken som helst, så känns ju allting på något sätt inte kan bli mycket sämre. Vilket nota bene det kommer att kunna bli.
Absolut.
Och kanske blir.
Absolut. De hade hittat planer på i förhör, eller någon har sagt att Mike Pence skulle de ju försöka ta av dagen när de rusar in i Capitol Hill. Alltså, i själva den kapitalistiska världsordningens epicentrum rusar in folk med björnmössor, snor grejer, kletar bajs på väggarna och har med sig, de hade hittat rörbomber inne i Kapitolium.
Nej, det var ju omedelbart utanför. Man hade hittat brandbomber och...
Det hittar man inte ens på pizzerier i Biskopsgården i Sverige.
Ja, det gör man faktiskt. Men här låg de ju då väl förskansade i en pickupbil som stod utanför. Men sen så var det ju några av de här Proud Boys, de hade med sig buntband, så de hade ju kanske tänkt att ta lite fångar där inne, och då, det är ju fullt tänkt. Samtidigt så det sker ju väldigt öppet, det var en väldigt misslyckad revolution på det. Här kommer man ju på kinesiskt manér kunna gripa samtliga upprorsmakare, döma dem till väldigt långa fängelsestraff. Alltså hela bunten. Eftersom hela filmat sig själva.
Hela buntbandet.
Har de inte filmat sig själva, så har ju BBC varit där och gjort ett reportage under själva stormningen och filmat varenda jävel.
Men de flesta som de fångade in, bland annat den här killen från... Han med, som sprang ut med Nancy Pelosis trosor över skallen. Han låg ju sig själv på Instagram. Ja. Så de hittade honom snabbt. Det var grannar som hörde av sig. Ja. Och även den här...
Får vi tillbaka vårt podium?
Ja, exakt. Ja. Ni får tillbaka podden, och det är off limits. Nej, men de flesta hittar dem på egna bilder. Det var inte... Alltså, kallar det för en statskupp, det är, tror jag, att övervärdera de människor som samlades utanför Capitol Hill under The Storm, som den här aktionen skulle heta. Det fanns ju inte en enda plan. Det var ju sämre än MSB om det skulle börja blåsa en storm, eller möjligen komma en kinespest flygande ibland. Det var ingenting förberett överhuvudtaget. Det var en rent spontan aktion, Hans.
Nej, det undrar jag.
Att vi är förbannade med mer förberedda och off-limits.
Nej, det är vi faktiskt inte. Men om du jämför med en fotbollsfirma till exempel, så är det ändå några stycken som brukar ha någon form av agenda. Sen så har du ju väldigt mycket pöbel som springer med dem, som inte riktigt har med saken att göra, och heller kanske inga särskilda onda avsikter. Och det är ju också, alltså, om du har läst Nobelpristagaren Canettis Massa och makt och förstår de mekanismer och funktioner som pöbeln har, eller titta på liksom MeToo eller Black Lives Matter eller vad det kan vara för någonting, så är det ju inte olikt. Det sätter igång några väldigt liksom primitiva mekanismer inom människan.
Jo, det måste vara. Men för en fotbollsfirma, planen är att spöa skiten ur motståndaren.
Ja.
Det är inte så att de ska utse en ledare efteråt, en slags ny regering, en transitionsregering, något annat. De skulle ta gisslan, säger de. Mike Pence och Nancy Pelosi skulle de ta som gisslan.
Ja.
Det finns säkert massa folk i amerikanska kongressen som borde ta som gisslan, men inte just dem. Melania har väl haft Trump som gisslan i flera år.
Ja, det är sant. Men en statskupp är det väl inte, men som sagt, symbolhandlingen är ju anmärkningsvärd.
Jo.
Stormar rakt in i Kapitolium.
Det är så mycket politisk historia så att de skrämde upp Ann-Britt Ryd Pettersson från sin Törosasömn ut i någon välbetald förort långt, långt ifrån mångkulturella förorter. Mm. Hon åkte in, de körde en timme live i Sveriges Television med en reporter på plats. Helt plötsligt satt jag hemma, vad är det här? Jag har halvfräs, jag luktar grillchips och tycker att mediaskatten, det är faktiskt värt pengarna.
Vad gjorde Steffo då? Han satt och rökte cigarr i trädgården.
Jag tror att TV4 faktiskt fortsatte få påringt från Jan Scherman om hur dålig kanalen har blivit sen han lämnar den. Mm. Och dessutom så tror jag av hävd att de kör en Beck-film för 600 gången i repris den här söndagskvällen.
Inte ett ont ord om Scherman. Han var ju vd när jag jobbade där. Jag jobbade på TV4 i många år. Och han bjöd ju på korv. Jag satt inte så långt ifrån honom.
Som Bosse Hansson.
Ja, precis. Så han bjöd ju sina kollegor, chefskollegorna där på korv. Och så släppte han upp lite vanligt slödder från kanske receptioner eller från min avdelning. Så fick jag gå och snöt med en korv också. Så stod han fryntlig där. Det var trevligt, tycker jag.
Jo, det är inget fel på Jan Scherman. Jag respekterar till fullo hans... Alltid relevant Jan Scherman, men någonstans måste han ju släppa TV4.
Vad kul också att han fick spö av Sigge Eklunds farsa, kommer du ihåg det? När han var postgeneral.
Exakt. Claes Eklund var väl, vänta nu, nej, han var chefsekonom på LO. Ja. Jan Scherman är där, det här är många, du är gammal, det här är antikrunda, det här är ju, det här är när Gud sprang runt i kortbrallet.
Scherman var ju reporter då, skulle göra intervju.
Han var reporter på första upplagan av Kalla fakta, och förbannat duktig reporter. Mm. Sånt skulle vi lägga mediaskatt på. Mm. Grävande reporter, och då menar jag att han är Evertsson, han som likar allt möjligt på Facebook och gör haltande bogvisist-dokumentär.
Jo, men den där dokumentären, alltså det var ju högoktanig. Jo, men det var högoktanig underhållning. Rent journalistiskt får man väl säga att det är närmast ett haveri, vilket ju i och för sig många skickliga journalister än du och jag har påtalat redan, så vi behöver inte mobba honom för det.
Kallar du mig just för journalist? Då måste jag lägga ett häkt och benfritt i vuxenblöjan.
Oj, jäklar.
Kalla mig som Uffe Elvin, kalla mig radioräv. Mm. Jag lärde ju upp Sven Gärning.
Vappelsin, gubbjävel.
Han tryckte upp honom mot väg och Claes Eklund fäller ju homofoba uttalanden om Jan Scherman.
Inte hans grabb Fikus.
Jag använder inte ordet Fikus. Jag säger fikon eller akterskytt. Mm. Nej, men Jan, Claes Eklund, alltså Sigge Eklunds farsa.
Inte han, den andra sonen. Ja, förlåt. Sigge.
Just det. Bröderna Eklunds pappa, nu gjorde vi det lätt för oss. Mm. Trycker ju upp Jan Scherman mot en vägg och kallar honom för en... Det kommer ju en tirad av homofoba uttalanden liksom. Och Claes Eklund är ju fortfarande, alltså, alla andra får ju, har jag sagt pissluffare någon gång på 80-talet, kan ju någon hämta det någonstans och använda det mot mig, men Claes Eklund är ju fortfarande enormt trovärdig som vänsterekonom. Oj, han har väl en fast stol ungefär som Greider i SVT.
Nej, men han är duktig och hans söner verkar duktiga också.
Riktigt driftiga killar, absolut, absolut. Sen att Sigge Eklund har totalsågat podden Off Limits.
Jo, men det kan du väl fatta. Herregud, har du hört vad bra de är och hur dåliga vi är?
Han sa ju att han hade hört något avsnitt från Off Limits när vi började närma oss dem i ratings och skit.
Nej, men innan
sponsorerna hoppade av, då sa han det. Då hörde han, vad är det här för någonting? Alex Schulmans kommentar. Ja, det är Off Limits, det är en annan podd. Det är såna här poddar som får en att vilja sluta podda. I högsta betyg, va?
Jag säger som sitting, hoppas jag verkligen inte han gör.
Säger som Sitting Bull vid slaget vid Little Big Horn. Mina fiender har också fiender och tillsammans kan vi besegra dem. Så är det ju, Hans.
Var Sitting Bull verkligen inblandad i slaget vid Little Big Horn?
Sitting Bull ledde ju The Seven Nations, det som de gjorde en låt på, de här, vad heter det? Seven Nation Army, va? Mm. Sju urinvånarstammar som gick samman för att besegra general George Armstrong Custer. Alltså man kan säga amerikanska kavalleriets egen Dan Eliasson. Ja. Fullständigt hopplös på att utföra de uppdrag som honom ålades.
Ja,
för att citera Strindberg.
Så vart han fimpad istället.
Ja, exakt. Mm. Vad hamnar vi skulle vara dagsaktuella, har de sagt.
Precis, du har ju en tendens att vika ner i historien så att säga. Men det var ju jag som började med att Sigge Eklunds pappa klappade till Jan Skärman och det var lysande tv-underhållning.
Från slaget till Little Big Horn till TV4, just det. Hör du Hans, vad hade vi mer? Jo, ja, Trump är avstängd från Twitter, var det inte så?
Jo, precis.
Det är väl märkligt, Twitter är ett fritt företag, får göra exakt vad de vill, men fortfarande så har Ayatollah Khomeini, Hezbollah, Kim Jong-un och franska högerextremister fullt tillträde till Twitter och kan sitta och hetsa folk bäst de vill. Varför får inte Ronald McDonald Trump göra det? Är det bara för att han har orange postisch?
Ja, men det är
orättvist.
Det är ju lite som det är lite samma företeelse som att man kan köpa Mein Kampf på Akademibokhandeln men inte Paolo Robertos senaste kokbok. Eller?
Så får du ju! Det var ju så faktiskt!
Det är faktiskt inte, det är lite speciellt. Eller?
Ja, det är en mycket, mycket bra iakttagelse. Ja. Vi hamnade väl en timme in i podden, sen kom den. Mm. Jag trodde aldrig att ett tyngdtäcke kunde göra så här stor skillnad. Citat Börje Salming.
Han har inte legat på psyket, han som vi har.
Nej, det har han faktiskt inte. Vi drivs runt med Atarax. Vi drivs runt med... vad är det du tar, Hans, för psykofarmaka?
Nej, men det är ju en cocktail av olika preparat. De flesta är narkotikaklassade.
Ja, exakt.
Sköljer ner med en kopp te.
Hörde de läkaren i Huddinge förresten som hade apotek hörde av sig och hörde av sig under flera års tid. Han skrev ut så satans mycket benzo till folk så att till slut var det enskilda apoteksbiträden som kände igen hans namn på en massa recept. Och då var det så här, han kunde skriva ut 25 recept till samma person samma vecka. Ja. Nu är han stoppad och blivit av med sin läkarlegitimation. Han får inte längre tillhandahålla receptbelagd medicin till diverse chow-chow-pundare och löskefolk ute i Huddinge. Men ändå, han fick hålla på länge,
jo,
Hans.
Men det är också att man är väldigt nervös för att liksom samköra till exempel förskrivningar från olika läkare eller har varit hittills. Och det är mycket sådana här integritets... Vi är besatta av att behålla integriteten. Ingen som har förstått att det finns ingen integritet längre. Vi gav ju upp den samtidigt som vi loggade in på Facebook första gången. Så att, jag förstår inte, men samtidigt är det så här, med drug-seeking behavior så är det klart att det finns ju möjligheter för skrupellösa läkare att kunna tjäna lite extra pluring. Om det nu är det, eller om att de bara är väldigt snälla.
Ja, eller blir hotade. Mm. Alla som jag känner... Nej, vänta, nu tog jag i för mycket där.
Ja, det gjorde du.
Jag vill begära villkålet, ring Silbersky. Mm. Alla känner väl någon som någon gång har sagt men jag har en bra läkare som fixar sånt där till mig.
Nej, det har jag aldrig hört.
Det är du som har sagt det.
Var det fan också?
Det är bra. Hör du Hans, vi börjar runda av den här skiten.
Ja, tycker jag.
Ja, absolut. Och det här avsnittet tillägnar vi, tycker jag, vår nya medarbetare i morgonprogrammet på radion.
Har du glömt vad hon heter?
Linda Fyrebo. Har du hört att hennes son heter Tiger?
Gör han?
Ja,
fränt.
Tiger.
Vad heter din son?
Vilken av dem? Nej, men jag är inblandad. Vi har ju DNA-topsat Erik. Han är ju arbetsför och har en karriärplan, så det lär ju inte vara min biologiska son.
Nej, precis. Exakt. Och, och sen är han västafrikan tydligen, delvis.
Där, woo! Ja. Fullträff midskepps. Han sjunker! Jag är som, vad heter den där? Reuben James. Det första amerikanska krigsfartyget som sänktes av en tysk ubåt innan tyskarna hade förklarat amerikanerna... Nu är jag nere på andra världskriget igen. Alltså.
Det är härligt ändå.
Släppa det där.
Nej, det skulle du inte göra. Alltså, det är en dygd bland vår generation att hålla reda på andra världskriget. Det kommer vara glömt när vi försvinner. Ja.
Hellre blygd än dygd, för att citera Farmen Kristina. Du lyssnar på podden Off Limits. Kommentera oss gärna på Flashback.
Nej, jag gör inte det.
Ha flaggor med dig när du rusar upp för Capitol Hill. På flaggan ska du stå. Lyssna på podden Off Limits. Och hör oss gärna ordinarie. Vi har ju förstärkt vårt morgonprogram i radio, Hans.
Mm, jättekul. Vi har en ny tjej. Eller vi har ingen gammal tjej. Vi har en tjej. Lina.
Nu vill du dra en lina. Alla ladd.
Nej, vi har Linda som vi har plockat från en väldigt populär morgonshow i Göteborg som nu ska vara med oss istället, vilket är superkul.
Just det. 20 års erfarenhet. Hon kan radio.
Ja.
Alltså, Hans, det kommer inte dröja länge förrän vårt morgonprogram i morgonrock, rockklassiker, och de 3 dussin dressmanklädda chefer vi har, de kommer upptäcka att du och jag är bara luftpåsar. Vi är ju som lossnade bogvisir på en Estlandsfärja. Vi kan ju inte jobbet. Hon kommer ju avslöja oss i direktsändning.
Oh, nej. Vi är som ett verkningslöst vaccin.
Ja, exakt, Hans. Ja. Vi är som en... Ja, vi går ut på en rejäl suck här alltså.
Ja, sordin.
Det la sordin på stämningen och missa inte vårt morgonprogram i radio. Vi ska ju göra en joint venture här. Morgonrock sänds 5.30 till 9 varje morgon i radiostationen Rock Klassiker. Fortsätt stödja, fortsätt sprida våran podd. Det här är Off Limits. Tack för att du har lyssnat.